på Spelsnack avsnitt 536. Så idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hej!
Oj, du skrek så högt så att du bara klippte ut.
Var det så högt? Jag till och med backade bak lite.
Ja, det kanske var det som var problemet. Du backar bak för mycket så mikrofonen bara,
ja,
nej.
Så kan jag prova.
Det är en så här konstig vecka igen där vi inte kommer ut på en onsdag utan vi kommer ut på en torsdag.
Ja.
Skulle jag tro för att...
För att anpassa
sig. För du skulle raida Oliver.
Ja, och så
i
blev
Destiny
det
2.
Inget.
Och inte nog med det så blev det ingen raid. Så vi kan inte ens prata om det.
Nej, jag kan prata om Destiny. Men inte just raiden. Annat än att jag har kollat upp en guide och det ser helt omöjligt ut.
Mm. Ja, du berättade lite innan att det är liksom det är väldigt speciella. Och det känns lite som att de försöker överträffa sig själva hela tiden med tanke på att ah, men vi gjorde det här krångliga förra gången, nu måste vi göra någonting annat.
Jo, men det är som sagt, det här är liksom den avslutande delen på den story de startade för 10 år sedan nu med Destiny 1.
Mm.
Och alltså uppenbarligen de har ju slagit på den stora trumman med hela den här expansionen. Så att de ville ju givetvis göra den svåraste, liksom mest krävande raiden de någonsin gjort med denna. Och förut så har det liksom varit så att, för att det är alltid 6 spelare. Och förut så har det alltid eller ofta varit så att åtminstone 1 eller 2 spelare kan liksom vara fokuserade på att bara döda fiender. Så att de andra 4 får utrymme liksom att göra de här komplicerade koordinationspusslen.
Mm.
Det går inte den här. Alla måste vara liksom helt i fas med varandra och kommunicera med varandra. Inget utrymme för bara hjärndöd liksom skjutande.
Mm.
Vilket är jobbigt för mig och Adam. För vi brukar vara de som bara skjuter ihjäl allting.
Ja, jag minns ju när vi raidade den första raiden i Destiny 2. Och liksom det tog ju flera kvällar innan vi klarade den.
Mm, ja, ja.
Och det är sånt där som Robin älskar. Du vet så här, bara ja, nonsens.
Han frodas.
Ja, jag vet. Det är så här, det här är en nonsenslösning. Och Robin bara, jag ska testa allt.
Ja, och till slut brukar han komma fram till lösningen.
Mm. Kommer aldrig glömma när vi körde... Timmar. Ja, när vi körde Gears of War 3. Och man står uppe... på den här bargen och vi körde på Insane. Så man dör. Alltså dör en så är det game over liksom. Det finns ingen down. Och den bargen one-shotar den. Och vi märkte att de skotten kommer liksom inte från den bargen som faktiskt cirkulerar. Utan de skotten kommer random ifrån.
Mm.
Och, det var så att, och vi blir träffade överallt. Och man liksom kan inte räkna vart det kommer. Och sen så Robin, han börjar liksom testa alla grejer. Så här typ att, står vi här? Vad händer då? Står jag här? Vad händer då? Och alla vi var så här. Det är ingen idé att du gör så. För att det tar bara onödig tid. Och den jäveln hittar ett sätt där man inte blir träffad. Och det roligaste är att det funkar. För att när jag och Amanda körde Gears of War 3 så gjorde jag exakt samma grej. Och då körde vi inte på Insane. Men det var så här, jag ska testa om det här går. Jajamän.
Det är en liten plats på den bargen som de inte kan träffa.
Yes, och så springer man liksom i en rak linje över till andra sidan sen. Och så står man där på samma ställe fast liksom motsatt sida. Och så blir du inte träffad heller. Det är helt sjukt.
Det tog flera timmar att komma fram till den... slutsatsen. Verkligen. Och så många gånger han bara dog och för att han bara stod. Ja. För att han ska testa liksom varje millimeter på den här bargen. Och man bara, fan Robin, du kommer inte hitta något ställe där du är odödlig, tänker man liksom. Men vi andra dog också, men vi försökte i alla fall ta skydd.
Ja, och döda det som faktiskt kommer mot oss.
Ja, och så ser man Robin bli köttslamsor för att han bara stod helt öppet. Men till slut
så
hittar han sin invincibility spot.
Ja, och det är ännu mer provocerande.
Ja, det är ju det.
Det är det som man säger, ja, det är bara hållas. Eller vad typ, jag kommer ihåg när vi körde raid-bossar i Borderlands 2. Riktigt tråkiga bossar. Och ofta behövde man liksom hitta någon exploit för att klara det, helt enkelt. Alltså det var liksom så att, vilket vapen är OP just nu? Och Gearbox, de bara nerfade allting som var OP. Man blev ett singleplay-spel. Låt mig vara kraftfull typ.
Ja.
Och sen till slut blev det så att så fort vi kom till en ny sån här stor boss, det första Robin gör bara, men nu ska jag kolla vart vi kan exploita den här utan att ens prova bossen först. Och jag var så här, ja, det är väl lika
bra. Men man skulle ju vilja säga att han är en lat spelare för att han inte liksom vill bara försöka göra någonting legit. Men han är inte lat när det kommer till att hitta de här exploitsen.
Nej, precis. Nej, och det är liksom så att... Om det är så att man behöver ha en exploit så sparar man ju tid på att börja titta på den på en gång istället för att vi ska dö i typ flera timmar och sen bara, finns det en exploit?
Ja. Jag är fortfarande övertygad om att ingen har klarat Gears of War 3, 4 player co-op insane i standard mode.
Nej, det är, jag skulle säga att det är typ helt omöjligt. Jag tror inte att det är möjligt.
Vi kollar
alltså
upp så många
sista
guider.
Bossen går liksom inte.
Vi kollar upp så många guider och alla var bara kör single player och låt AI spelarna bara ta all fight.
Ja. Och det beror ju mycket. Som... Det beror mycket på att du inte kan bli down.
Ja. Det är helt hållet. Och det är ju liksom en balansfråga för att vi nu är 4 istället för 2 som det tidigare varit. Och då gick ju tillbaka till 2 med 4.
Precis. Ja. Men vi ska inte prata om Destiny, vi ska inte prata om Gears, utan vi ska ju faktiskt prata om Nintendo Direct som var idag när vi spelar in. Så vi hade ju tur att du skulle raida i Destiny 2 igår, Oliver, för då kunde vi vänta in det här. Som det egentligen blir avslutningen då av E3-veckan, kan man väl säga. Eller inte E3-veckan.
Det var min
jag har en liten kort rapportering från Wholesome Direct också.
Jaså? Vill du ta den först?
Nej, vi kan köra den efteråt.
Ja. Så Nintendo hade sin Direct och Silksong visades inte, vilket gör att jag blir lite nervös för vår lilla kritikliga här, för att Adam, den lilla svinet, har counterpickat Silksong.
På min uppmuntran.
Ja, jag visste att det var du som låg bakom spakarna egentligen.
Adam, du borde counterpicka Silksong.
Vet du vad som är mer provocerande? För att Adam är ju typ chanslös att vinna.
Ja.
Vilket gör att han counterpickar den, då blir jag bara så här... What's the point? Du vet, varför?
Bara för att spajta dig.
Så jag hoppas att Silksong kommer att släppas innan det här året är slut och få liksom rave reviews.
Jag lurar ju dig att det var jag som hade gjort det.
Ja, Amanda såg så jäkla och tänkte att det hade ju passat ganska bra med tanke på att vi pratade om det i podden. Också så här att jag kan inte picka Silksong, och tänkte att kommer Amanda där och snika. Tänk om hon gör en sån här Mario Party-grej. Som hon gjorde mot mig när hon liksom tog mina stjärnor fast Emma ledde överlägset. Och det värsta är att Amanda vann till slut också. Det är det som är det mest provocerande. Hon tog fel beslut och vann ändå. Det är så det känns för alla män som failar uppåt.
Tog
när Amanda tog mina stjärnor i Mario Party för att sen kunna klättra.
Du kommer så här skriva det i min dödsruna.
Ja.
Du tog min stjärna, ditt svin.
Ja, man bitchar om detta jämt.
Ja, men det är liksom... Det tog hårt. Men Nintendo Direct var idag och vad tycker ni?
Jag såg den inte. Jag var upptagen på jobbet.
Du såg den inte live?
Nej, utan jag kollade upp Everything Announced, såg en grej, kollade på den trailern och så...
Du kollade på Metroid Prime 4-trailern?
Ja.
Jag låg och vilade när Jimmy kom hem och helt plötsligt hör jag någon som springer in i lägenheten.
Ja, men jag körde från jobbet så att jag skulle hinna hem i tid. Och jag parkerade 16.00 och bara sprang upp. Så skulle jag säga.
Ja, nej. Metroid Prime 4, vi kan väl börja där antar jag, för att det var den stora grejen som visades.
Ja, jo, men det skulle man kunna säga att det är väl typ En av två stora grejer skulle jag kunna säga.
Ja. Så det heter, vad var det hette? Beyond? Nej.
Metroid Prime 4 Beyond.
Beyond, ja. Det ser bra ut. Jag tycker nästan det ser för tekniskt imponerande ut för att vara liksom Switch. Så att jag misstänker att detta är ett spel som kommer släppas både på Switch och nästa maskin, och det vi såg kördes på nästa maskin. Jag kan ha helt fel, för jag var imponerad av hur Metroid Prime Remastered såg ut på Switch också. Men det här såg ännu lite vassare ut.
Jag tror att streamen som vi såg, eller vi såg en Nintendos officiella stream, och jag tror att den bitraten på den videon inte var den bästa, för att jag tyckte inte att det såg så imponerande ut. Men jag tror att det beror på komprimeringen, för jag var såhär, det ser nästan för likt Metroid Prime Remastered ut. Liksom.
Jag tror att det är samma motor, om inte annat.
Ja, men det kan det vara. Men samtidigt, jag tyckte att Mario och Luigi Brotherhood? Hette det Brotherhood?
Kontoret, det.
Jag tror det.
Jag tyckte Mario att det Luigi, såg... Jag bara, gud vad fult det ser ut. Och sen så såg jag bilder från det. Jag bara, det där var inte... Brothership heter det. Det där var inte vad jag såg på streamen, så att förmodligen så...
Men jag tyckte inte också att det såg lite ut som ett uppskalat 3DS-spel nästan.
Ja, men det var lite så jag tyckte, men bilderna ser mycket bättre ut. Så att, ja. Men vi har ju väntat på Metroid Prime 4 hur länge som helst.
Om man räknar från när senaste Metroid Prime kom, alltså riktiga Metroid Prime, och då snackar inte Federation Force utan, vet du det, Corruption.
Ja,
släpptes 2007.
Ja, det gick head to head med Halo 3.
Ja.
Ja, och det slutade också med en liten cliffhanger.
Ja, den minns inte jag.
När man såg, det var typ, det var en av de här...
Ja, var det skeppet?
Det var det skeppet. Och jag tror att det skeppet tillhör den liksom figuren som dök upp i slutet av den här trailern.
Precis.
Och den här figuren då, Silux eller någonting sånt heter han. Var ju också med i Federation Force som släpptes till 3DS som var jättedåligt.
Jag vet inte om det är jättedåligt. Jag har aldrig spelat det. Jag har inget intresse av att spela.
Inte jag heller. Jag har bara hört att det ska vara jättedåligt.
Men det är ju liksom inte Metroid Prime eller en Metroidvania överhuvudtaget.
Nej, nej. Det är, liksom det är
en co-op shooter med typ chibi stil.
Jag kommer inte ihåg vad som recenserade det när jag skrev för IGN Sverige, men jag minns att den personen som recenserade tyckte att det var en riktig stinkare.
Jag har hört väldigt blandat om det. Jag tror att just namnet kommer med en viss ribba.
Ja, och speciellt när man liksom då har väntat på någonting från den serien så länge.
Jag tror att det har nog blivit bättre mottaget om det var liksom att vi får typ ett nytt Metroid var tredje år eller någonting, och här är någonting som kommer mellan liksom.
Men
vid det laget så hade så många velat ha ett Metroid så länge, ett bra Metroid. För Other M var inte så särskilt bra heller.
Det har inte jag spelat.
Nej. Kan du skippa? Men alltså, det jag har varit mest orolig för med Metroid Prime 4 är liksom, hur ser ett Metroid Prime ut i modern tid, post liksom hela den här FPS-hysterin som vi hade den generationen. Kommer man försöka liksom modernisera det på sätt som gör att det inte känns som ett Metroid Prime längre. Men det ser definitivt ut exakt som man liksom hade förväntat sig ett Metroid Prime ser ut. De har fortfarande lock-on, så att det är liksom inte fokus på så här twitchy shooting eller liksom ska man säga precisionsskjutande och sådana grejer, utan skjutandet är mer liksom en attack, ungefär som Zelda-spelen inte är actionspel bara för att man slår folk med svärd.
Och jag tror att jag hade förväntat mig att det skulle liksom då se mer, inom citationstecken, modernt ut.
Hade du velat det då?
Jag vet inte. Jag är lite kluven till det, för att liksom nu kändes det nästan som att det nästan såg ut för mycket som, och det här kommer att låta paradoxalt, Metroid Prime. Liksom att det ser
det
ut som liksom
det.
Det
är exakt vad jag ville, för att jag när jag spelade Remastern så kände jag liksom att alltså det här funkar precis lika bra idag som det gjorde då.
Ja, och det gör alltså det jag säger, det är bara det att jag hade ju, jag tror jag haft en förväntan på så att okej, men hur hade man gjort Metroid Prime idag? Och nu blir det liksom lite mer så att vi gör Metroid Prime igen. Typ.
Ja, alltså jag vill ju gärna se innovation, men just i liksom action sekvenser och hur man siktar sådana grejer, det är inte riktigt där jag ville se innovationen, utan det är just snarare då i design.
Ja, och där kommer ju typ, vilka gadgets kommer du ha? Kommer ju spela roll. Hur löser du pussel? Och jag hoppas verkligen att de liksom håller sig då till att okej, men det här är den planeten du ska utforska. Att vi har liksom en helt ny värld att upptäcka, att det inte liksom blir så uppdelat som Metroid Prime 3 var till exempel.
Ja, nej, jag håller med.
Och vi verkligen får liksom få gå in i liksom att det här är den planeten vi ska titta på och undersöka och fixa. Sen vet inte jag liksom, nu vet jag att det är Metroid Prime 4, så jag hör ju dumt det låter. Men jag vill också säga att då ska vi liksom fortsätta på typ den storylinen. Liksom att så här dyker den från Metro Prime Hunters upp och lite sånt. Och det kan väl också känna lite trist, vilket också är ganska dumt för att det är Prime 4.
Det är en weird sak att säga.
Jag vet, det är jättekonstigt. Men jag bara kände sen när jag såg trailern, jag var så här. Jag hade liksom så här.
Nu sitter du bara, jag vet inte riktigt varför man liksom lämnar Gears 5 med det skäktet och bara gör någonting helt annat. Sen veckan efter, bara, jag fattar inte riktigt varför man inte lämnar storyn i Metroid Prime och liksom gör någonting helt nytt.
Nej, men det är ju lite skillnad på storyn i Gears och storyn i Metroid. Det är liksom, skulle du kunna nu säga liksom storyn i Metroid Prime-trilogin? Vad den handlar om och vilka alla karaktärer är och hur de hänger ihop?
Ja, men inte för att det är särskilt liksom komplicerade berättelser. Alltså det är ju liksom Metroid som ska utvecklas.
Ja, precis. Så att då känner jag liksom så att det kan ju vara Metroid Prime, men jag vet ju inte vad den här personens liksom agenda alltid här i. Liksom. Men 3 fick ju ändå ett form av avslut på liksom facen och allt det där.
Hade det inte varit weird att ha en cliffhanger då liksom i 3 och sen bara ignorera det då?
Jo, men du kommer inte ihåg att det var en cliffhanger, så jag tänker att man kan spela lite.
Nej, men jag kommer inte ihåg någonting.
Nyss var det såhär, jag kommer ihåg precis storyn i Metro Prime 1, 2, 3.
Ja, men det är för att det inte finns någon icke av en story. Liksom det är Metroids och det är liksom Faison som är typ en radioaktiv skit som muterar saker och gör en klon av Samus som jagar henne. Och sen blir hon också korrumperad av den här och det gör henne starkare, men det skadar henne på samma gång. Det är ju inte så mycket mer så.
Nej, men så här, jag vet att det är weird att ha en sån pet peeve som jag hade liksom när jag såg det, men det var mina första reaktioner när jag såg trailern. Sen är jag ju skitglad över att liksom vi faktiskt får se spelet. Det är liksom så länge sedan de utannonserade med en jäkla logga.
7
och den loggan är ju inte tillbaka.
Nej.
Den har de bytt ut. Får vi en lite snyggare 4 istället för den där fula 4 de hade förra gången.
Ja, men jag tror att man fick inte se så mycket. Det vi såg att hon sköt på lite Space Pirates.
Hon
skannade något lik.
Och hon lockonade.
Och Silux, om det nu är det han heter, dök upp i slutet. Med 2 Metroids med sig. Jag vet inte om det är hans typ husdjur. Det hade ju varit den första för serien, tror jag.
Jo, men det kom fram i att Atari Federation Force varför han har Metroids, tyckte jag läste någonstans på Twitter.
I och för sig, Samus hade ju typ en pet Metroid som skyddade henne.
Ja, men...
Så att de är inte hjärndöda liksom. De kan
men Prime utspelar sig väl innan...
Super Metroid, ja. Utspelar sig efter första.
Silux heter han.
Silux.
Han hade nog riktigt jobbig i det multiplayer-spelet alltså.
Sen om...
Någon har redan bytt ut hans bild från Metroid Prime 4 på Metroid Vikin.
Ja, folk är snabba.
Ja.
Sen hur bra spelet blir... Men alltså, jag förväntar mig inte att det inte ska vara bra. Jag tror att det kommer vara bra. Frågan är liksom hur bra det blir och vart det rankas i bland de övriga spelen. Det enda jag kände var liksom att jag är glad över att det ser ut som ett Metroid Prime och inte typ Doom eller Halo.
Ja, men det håller jag med om. Det tycker jag verkligen liksom att det får fortfarande ha liksom sin identitet. Och på det sättet så kanske det också är bra att det kom ut så här sent, för att nu liksom FPS-genren är ju inte lika stark som den var under 360-eran. När allt skulle liksom försöka jaga Call of Duty, utan nu är det så här att okej, men COD är COD. Gör man någonting i liksom inom samma space så gör man någonting kanske annorlunda. Så att det är faktiskt riktigt kul. Och jag är väldigt nyfiken på hur det här spelet kommer tas emot, för att Switch hittills har jag haft liksom alla deras stora spelserier har ju liksom sålt bra. Alltså riktigt bra.
Mm.
Och nu vet inte jag hur mycket Metroid Dread sålde, men det är också 2D-spel.
Typ 3 miljoner eller något sånt där.
Ja, men det är också ett 2D-perspektiv. Och det kanske liksom inte drar folk på samma sätt.
Så det ska det liksom bli...
Nej. Och det ska bli kul att se ofta, liksom, hur då ett stort äventyrs Metroid liksom, i tredje person tas emot och säljer.
Mm.
Faktiskt.
Nästa stora grej du snackar om, jag antar att du snackar om den nya Zelda då.
Ja. Vilket... Där man faktiskt spelar som Zelda, tänka sig. Som heter The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wisdom. Där man då... Jag trodde först det här var en remake till A Link to the Past. När man såg slutet. Jag bara, åh. Då kanske de gör en remake i samma motor som...
När man såg slutet.
Link's Awakening. Vad sa du?
När du såg slutet av trailern.
Han möter ju Ganon i slutet. Alltså, eller i början av trailern. Link är i slutet av sitt spel.
Ja, okej.
Och så då trodde jag först att det var en remake på A Link to the Past. Men det är ju ett helt nytt spel. Sen vet inte jag vad det är för Hyrule. Liksom om det är en Hyrule-karta vi känner igen eller om det är liksom ett helt nytt Hyrule. Det vågar jag inte svara på. Men det är i alla fall Zelda som har huvudrollen och liksom hon har liksom sina egna förmågor, så hon kommer inte springa runt liksom med ett svärd, utan hon har någon magisk stav där hon liksom kan typ ta över objekt, eller kopiera objekt och fiender och sånt. Så att det som gör mig pepp liksom på det här spelet, det är det att de verkar ha anammat den friheten som finns i Breath of the Wild och Tears of the Kingdom och se hur gör vi det här i ett 2D-space.
Specifikt jag tycker det är Tears of the otroligt. Kingdom som var mycket liksom snickar ihop dina egna nödlösningar på olika grejer.
Japp, och här kommer du också kunna liksom göra egna lösningar på pussel för att du kopierar saker och liksom slänger ut dem.
Ja.
Vilket jag tycker jag är bord. Väldigt fascinerande.
Oh.
Ja, men liksom satt ut massa bord och hon kopierar någon liksom fiende som kan slåss för henne och sådär. Så att det är liksom, om de lyckas få till liksom samma typ av kreativitet som de kan få från typ Tears of the Kingdom, så är det ju verkligen så här wow, känner jag. Och jag tror att det här liksom kan bli riktigt en hit.
Jag respekterar att de har hängt sig åt att inte bara göra ett vanligt Zelda-spel fast med en liksom skin change där man nu är Zelda, utan man faktiskt försöker återspegla karaktärsbytet i gameplay.
Mm.
För att hon är liksom ingen, eller traditionellt har hon inte varit en swordsman på samma sätt som Link är liksom arketypen av swordsman.
Nej, precis.
Utan, så han är liksom the Triforce of Courage och hon har The Triforce of Wisdom, så att hennes lösningar på problem är mer liksom intellektuellt styrda.
Inte för att och du undrar liksom om spelet kommer vara ännu mer pusselfokuserat. Inte för att Zelda inte är pusselfokuserat redan, men liksom om de kanske går ännu hårdare på det.
Ja, men det ser lite så ut. Jag det är främst två grejer som gör att jag är lite mindre imponerad eller sugen på detta än vad jag trodde att jag skulle ha varit liksom teoretiskt. För om du hade sagt till mig att de kommer ut och säger ett nytt Zelda-spel där du faktiskt får spela Zelda den här gången, så hade jag känt på förhand att det vill jag definitivt se. Men för mig, för det första är att liksom den grafiska stilen är i princip exakt Link's Awakening-remaken. Så det känns mindre fräscht redan där. Och sen att det är ett 2D-spel. Och för att Zelda aldrig varit lika kul och spännande i 2D som det har varit i 3D för mig.
Det håller jag med om. Och det vet jag att vi har snackat om massa gånger. Liksom. Att jag tycker typ att alla 3D-Zelda-spel är roligare att spela än något 2D-Zelda-spel. Men det är för att då får jag liksom ut det jag vill ha av ett Zelda-spel också. Jag tycker liksom att upptäcka världen i 3D är mycket roligare än att upptäcka en värld i 2D. Liksom.
Precis.
Men samtidigt, du gillar ju A Link Between Worlds.
Jag älskar A Link Between Worlds. Det är mitt favorit 2D-Zelda. Så att det är inte rätt att jag inte gillar mig. Jag gillade Link's Awakening helt okej också. Men det var inte heller liksom något när jag såg A Link Between Worlds liksom i trailerform för sången. Det var ingenting jag hoppade ur stolen för. Liksom. Utan det var ju... Jag spelade till slut och bara, men det här är riktigt bra. En sån här perfekt blend mellan nostalgi för Link to the Past och nya spännande idéer och liksom groundbreaking design det här med att nu plötsligt kan du välja vilket tempel du vill, i vilken ordning du vill, i princip med vilka items du vill. Det finns liksom inga, inte lika hårt styrt som att i denna dungeon så är det bara pilbågen du ska använda, utan det var mycket mer
Det var det som fick mig att avtaga på det spelet.
Men vid det laget så var jag väldigt liksom defensiv för Zelda-formulan. Trots att den har liksom förblivit i princip orörd i liksom på ett filosofiskt plan sen A Link to the Past. Att du har liksom, du har The Triforce och du har Ganon och du ska rädda Zelda, och så har du ett visst antal tempel och så samlar du på de här grejerna, och varje tempel är väldigt specifikt designade kring en gimmick. Så att när de börjar snacka om Breath of the Wild första gången, liksom att vi överger det lite och liksom det blir ett ordentligt open world-spel där där templerna kan tacklas i vilken ordning du vill, och liksom alla de här grejerna är ganska osexigt för mig på pappret. Men det var både med Breath of the Wild och Link Between Worlds, så var det liksom först när jag spelade dem som jag fattade tjusningen liksom.
Är det här Zelda-spelet som du kommer spela, Amanda?
Jag vet inte. Alltså jag har ju spelat Zelda-spel.
Ja, jag vet, men liksom faktiskt att jag vill spela det här Zelda-spelet.
Vi får se. Alltså jag är ju liksom inte lika exalterad när det gäller Zelda som många andra. Men så det ser ju jättemysigt och fint ut på alla sätt. Men jag bara känner att jag kanske borde ta någon rejäl genomkörare av alla spelen egentligen som jag känner mig sugen på att ta mig an.
Det låter som ett jobbigt projekt.
Ja. Jag är på.
Jag tänkte så här, hur vill man...
Inte jobbigare än att dra igenom alla Yakuza-spel på 2 veckor.
Ja, men det var ju som att titta på en jävla... Det var ju som att titta på en jävla japansk såpopera. Det var ju helt fantastiskt.
Nej, alltså, det finns ju några spel som jag kan bocka av. Det är i alla fall första spelet och A Link to the Past kan jag ju pricka av redan från början. Så då behöver jag ju kanske inte spela om. Sen så blev jag ju inte klar med A Link Between Worlds, men det har jag ju spelat i alla fall ett gäng timmar i.
Det antar jag spelar. Vi kanske skulle dra igenom det tillsammans, så kan jag spela om min 3DS och du på din.
Eller så spelar vi tillsammans så att det blir lättare.
Nej, för då kommer vi aldrig bli klara.
Nu snackar du goja.
Nej, jag vet vad jag pratar om.
Absolut inte.
Men hur... Jag tänkte bara på Yakuza. Jag spelade dem för att jag ville spela Yakuza Like a Dragon. Men det spelar ju heller inte typ förrän 1,5 år efter att jag hade klarat ut Yakuza 6.
För att det drog igenom något sånt. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Två och ett halvt år om jag får be.
Var det så mycket till och med? Åh, herregud. Ja, men Zero spelade ju långt innan ettan.
Okej.
Det var ju så jag spelade Zero och sen så... Nej, jag började inte på ettan. Jag bara, nej men nu får det räcka liksom. Och sen så spelade jag ettan. Och bara så här, ja men det var nice. Så bara, men nu ska jag inte spela ett mer Yakuza. Sen tog det kanske en månad och så spelade jag 2:an. Och sen tror jag väntade 2 veckor. Och sen spelade jag 3, 4, 5, 6 i rad. I princip.
Då borde släppa... Det har vi sagt 100 gånger. Liksom, men de borde släppa de Zelda-spel som finns till Wii U, till Switch.
Ja, jag fattar inte. Jag var helt säker på att om de skulle visa något Zelda idag så var det typ den samlingen. Men det har ju typ sagt varenda Nintendo direkt att nu ska vi få Wind Waker och Twilight Princess. Jag vet liksom inte riktigt.
Timingen makes perfect sense.
Ja, men det är också att de kan inte bara liksom hänge sig till typ remake och remasters liksom i Switch slutskede heller. Så att jag förstår ju varför man liksom vill slänga ut något nytt. Men det är bara att det har ju tisslat och tasslat om den här samlingen hur länge som helst. Att de två spelen i princip är klara till Switch. Om det stämmer eller inte, det vet inte jag. Men det är ändå så här att... Varför? För att det var typ Fire Emblem Engage var typ klar i ett år innan de släppte det.
Även om det inte stämmer kan det inte vara världens mest komplicerade grej att få över de Wii U-spelen till Switch. Särskilt med tanke på hur många det är som skriker efter dem.
Ja, det känns lite synd att de liksom då ska vara fast på... Wii U.
Ja,
liksom de remasterna. Alltså egentligen, min dröm hade varit att släppa ett riktigt stort Zelda-paket med Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess och Wind Waker liksom i en samling. Så vi får liksom 3DS-versionerna och Wii U-versionerna av de spelen.
Som en 3D All-Stars.
Ja, men lite så. Eller så skippar de ett spel som de gjorde med Super Mario Galaxy 2. För att det var ju för jobbigt att få över. Som jag inte fattar. Vad var det? Här är vår Mario Collection. Men vi skippar ett spel som alla gillar.
Jag kommer inte ens ihåg vad det var med just Galaxy 2 som inte skulle funka när ettan gjorde det.
Nej, men de gav ingen anledning till varför tvåan inte var med. Nej. De gjorde liksom 64, Sunshine och Galaxy. Som de dessutom tog bort från affären och inte säljer längre.
Ja.
Vilket också är weird. Det var ju som de gjorde en remake på Fire Emblem 1 också. Som var i typ affären i ett halvår och sen tog de bort det.
Så här,
ja, remake var det väl inte riktigt.
Vad var det för något? Det var väl något Fire Emblem? Var inte det första Fire Emblem?
Jo.
Men det var liksom originalet?
Det var väl i stort sett bara en portning.
Ja, ah, okej. Okay. Men ändå, det är också så sjukt.
Svårt artificiell, som röd var det, liksom, kan jag säga.
Artificiell exclusivity.
Ja, det är liksom bara jättekonstigt. Liksom, när ni har digitala affärer, låt det vara uppe så att vi kan köpa skiten. Det är så himla konstigt att de gör så. Men jag antar att det är väl ett sätt också att få kanske folk som vanligtvis kanske inte hade köpt dem att köpa dem.
Precis.
För att det är liksom, de har tagit slut, eller det tar slut, eller det finns inte kvar så länge, så att vi liksom bara kör på. Så det är jättekonstigt. Men en sak som faktiskt är ganska kul då, angående som också Zelda-relaterat, de ska ju släppa Four Swords. A Link to the Past Four Swords via Game Boy Advance-appen då på Switch. Med online multiplayer.
Jag hörde att Metroid Zero Mission skulle komma.
Ja, det också. Oh. De släpps idag. Men jag tänkte liksom så här att det som är så kul då egentligen med Four Swords Adventure är ju det att, eller jag vet inte om det heter Four Swords, det kan bara heta Four Swords. Det är GameCube-spel som heter Four Swords Adventures. Just det, precis. The Legend of Zelda Link to the Past Four Swords. Det är ju det att du behövde ju ha 4 Game Boy Advance och alla ska ha spelet och alla ska ha en linkkabel för att kunna spela det tidigare. Och nu kan du ändå spela online, så det tycker jag ändå är liksom en bra grej.
Oh.
Man hade nästan önskat att de skulle släppa liksom då GameCube-spelet så att man kan köra online där också. För att det är liksom, det var jättejobbigt. För det är inte nog att du behövde ha en GameCube med spelet. Du behövde också ha 4 Game Boy Advance med den där konstiga kabeln som kopplas in till ett GameCube för att kunna spela 4 på det.
Nintendo alltså.
Ja.
Weird. De vet hur man fontanellfistar dig.
De har idéer.
Ja, och det var ju samma sak med här Final Fantasy Crystal Chronicles. Det behövde du också ha, den jävla Game Boy Advance-kabeln och 4 Game Boy Advance att kunna köra co-op i det.
Jag förstår liksom när man har ett Game Boy-spel och man ska göra multiplayer-funktionalitet, ja, men då säger det sig själv att du behöver liksom 4 olika Game Boys. Men ett GameCube-spel, det finns ingen ursäkt.
Nej,
du har 4 kontrollportar på maskinen. Era jävla sopor.
Det är verkligen jättekonstigt. Ja, men det är jättekonstigt.
Och ni släpper fortfarande 2 versioner av Pokémon.
Med minimala förändringar. Jag kan förstå den grejen liksom, för att det är ett sätt att få att man ska, för att varför annars skulle du byta typ? Alltså de hade ju kunnat göra det. Om vi säger att de släpper en version av Pokémon och sen så gör de liksom att vissa Pokémon blir svårare att få tag i på grund av att du gjort de här valen och sen byter det. Men just med att man har 2 versioner så är det verkligen så att man tvingar folk att då använda bytesfunktionen.
Det är inte därför de gör det dock. Det är en fin liksom designidé, men liksom det är en designidé som är lösningen på problemet. Hur säljer vi mer än ett spel till varje jävel?
Liksom. Ja, om man nu vill köpa fler spel. Jag köper ju inte, eller okej, vi har köpt båda nu senaste gångerna för att jag och Amanda har köpt varsitt. Men det är liksom att när jag spelar själv då så köpte jag inte.
Min lillebror köper båda varenda gång.
Mm, jag klarar ju aldrig ut spelen. Jag kör ju typ 3-4 gym och sen så bara, ja, det är det. Även om jag gärna hade velat se att de släpper Pokémon-spelen till Switch. Alltså de tidiga Game Boy Color och allt det. Det hade varit kul liksom att kunna köra dem på den konsolen. Liksom. Var det något annat som ni tyckte såg spännande ut på den här direkten?
Ja, det var det. Alltså jag tycker i allmänhet att de flesta av de här konferenserna inte har varit så jättespännande. Jag vet att ni har varit mer exalterade över vissa bitar än jag, och jag känner mig lite som en gnällspik, men det här Mio Memories in Orbit tycker jag så spännande ut. Det var ju en plattformare med Metroidvania-inslag där man spelar som någon form av android med tentakler.
Ja, det såg fan nästig ut när de tog av sig hjälmen alltså.
Det gjorde det, men spelet såg otroligt fint ut och jag tycker nog att det var en av de saker som såg mest spännande ut. Sen så är det ju alltid kul liksom att få stjäla stjärnor från folk i Mario Party och det kommer vi också få göra.
Ja, det var faktiskt kul med Mario Party igen. Och de går tillbaka till epiteten Super Mario Party så att det blir liksom... Det var väl förra Mario Party som kom som typ var lite av en så här collection över gamla...
Superstars.
Ja, men precis. Det var väl liksom lite så här typ best of, lite den typen. Och det här verkar vara ett helt nytt och liksom de lovar också att det ska vara det största Mario Partyt någonsin liksom, med så här många minigames som de aldrig haft och lite sånt. Så att jag hoppas att det blir riktigt kul. Det är bara det att det finns ju en risk också med att när det är så många minispel att det finns många stinkare. Jag tycker inte riktigt att något Mario Party de senaste liksom har varit liksom man kollar på minispelen så hade man nästan alltid önskat sig lite mer.
Jag tycker nog att i Superstars så var minispelen bra, men däremot så tyckte jag att det var väldigt få kartor som var något att ha.
Ja, det får gärna vara fler bräden faktiskt, det håller jag med om.
Amanda har förstört Mario Party för mig.
Jag har förstört Mario Party för alla.
Ja, just det. Ja. Jag kom på det. Jag är också lite gnällig där. Men det ska bli kul och då får vi ha Mario Party kväll tycker jag. Då har vi ett nytt Mario Party att spela på stream, Oliver.
Ja, och jag bara blir så... trött på hela skiten efter typ 3 rundor.
Den årliga timmen av Mario Party.
Oliver, och
Amanda tar typ 4 minuter på sig för varje runda.
Nej, vilket snicksnack.
Vart är stjärnan nu när ingen har handlat?
Men alltså, man måste ju vara taktisk. Jag försöker liksom hitta bra strategier längs med vägens gång. Jag bara kastar inte tärningen.
Mario Party är meningslöst att vara taktisk i. Man bara gör dumma grejer och vinner ändå.
Ja. Det här kommer också från personen som tittade på varenda replay när vi spelar Mario Golf.
Ja.
Då var jag som Oliver. Och hon bara, varför spolar du dina replays? Och bara, varför gör du inte det? Är den bästa frågan.
Jag gjorde det just.
Man måste ju se, hon bara, man måste ju se hur bollen studsar. Jag bara, ja, jag såg det första gången. Det gick åt helvete.
Åh. Nej, sånt. Alltså, jag blir stollig av det.
Ja, men liksom, man kanske kommer till när man har spelat typ och när man kommer att man spelar över timmen så blir det liksom så att man tröttnar på de här. Speciellt också, Nintendo har inte gjort det lätt för sig heller. Det är så att, nu går du förbi affären som du inte kan handla för någonting eftersom det är sista turen, men då måste den här personen säga det till dig. Väldigt långsamt, ja, också. Du kan inte bara få gå förbi liksom. Den. Ja, så att det är liksom, det är väldigt ryckigt och många hack. Och nog för att serien har blivit bättre. Alltså jag kommer ihåg när man spelade Mario Party 4. Liksom. Det var ju så jäkla långsamt. Det tror jag först med typ Mario Party 6. De bara, men nu går gubbarna lite snabbare. Så det är ju positivt. Men det blir väldigt segt. Jag hoppas ju bara att de här extra lägena som kanske, när de har så många minispel, att det kan vara väldigt mycket fokuserat på att okej, men nu kör vi liksom, nu kör vi ett minispel-run liksom. Och lite andra typer av grejer. Typ som när vi körde det här senaste WarioWare-spelet och man hoppar runt på brädor och slog tärningar och grejer. Liksom. Så att det är lite mer action i det.
WarioWare är serien som borde ersatt Mario Party. För att det bara hoppar rakt in på det roliga med Mario Party och bara skala bort allt jävla bullshit runt omkring.
Ja, så man skulle, alltså teoretiskt sett så skulle man ju egentligen kunna bara liksom, nu kör vi bara minispel och så hoppar man in bara från minispel till ett annat. Antar jag.
Ja, men det man spelar de här spelen så man kan låsa upp alla minispel och sen så rör man alla de här bräderna igen någonsin.
Fast det finns ju en skärm att spela bräderna tycker jag. Spela bräderna.
Jag vet inte, fan.
Det tycker jag faktiskt. Ja. Men var det något annat som ni tyckte så spännande ut då? Vi får ju en men Mario Luigi Brothership. Alltså gillar man Mario RPG så har man ju verkligen haft det bra det senaste året med så här remake på Super Mario RPG.
Tre identiska spel.
Nej, Mario RPG och A Thousand Year Door är inte lika varandra.
Jag kommer inte, alltså jag spelar inte Mario-spel som inte är rena plattformar.
Men vi körde ju precis Super Mario Party.
Okej. Jag köper inte Mario-spel.
Och du spelade också Mario Golf med oss. Nej, ja, det gjorde vi inte. Det var Switch Sports Golf.
Men liksom, Mario i alla de här sidospåren intresserar mig väldigt lite. Jag testar gärna liksom när man är över på besök och inget bättre finns.
Men Mario Luigi-spelen är faktiskt väldigt bra. Jag har aldrig klarat något, men jag har spelat liksom testat och så. Så att jag kommer ihåg det första till DS, om det är Partners in Time, är jättebra. Så att jag, det är jag faktiskt pepp på. Och sen, ska du köpa Donkey Kong Country Returns HD?
Du, alltså jag tycker det är skitnice att det äntligen faktiskt kommer till Switch. Eftersom att tvåan finns där. Det är bara typ ett år för sent för min egen del för att jag ska liksom bli uppspelt för detta. För att jag jagade upp 3DS-versionen på Blocket. Och tog mig igenom hela spelet på 3DS.
Aha.
Så att det är liksom färskt genomspelat.
Ja, vilken ot. Det var som när jag köpte det. Jag äntligen fick tag i ett exemplar av The Thousand Year Door i GameCube. Och sen veckan efter så bara, här kommer remaken. Jag var så här, what the fuck?
Precis. Jag hade ju mycket hellre spelat detta på Switch. Så hade jag vetat liksom att men det kommer på Switch. Bara ta det lugnt. Men man vet ju aldrig med Nintendo. För att man tycker att det finns så många no-brainer-grejer de kan göra som de aldrig gör.
Mm.
Ace Attorney-samlingen tycker jag ska bli kul också kommer, men det finns ju många spel i den serien som jag har varit sugen på att ta mig an, men inte gjort hittills.
Mm. Ska du göra en sån där grej att du kör alla i rad?
Oj. Det är ju ganska stora spel, och de är ju ganska krävande liksom textmässigt, vad jag har förstått.
Mm.
Så jag tror liksom
läsande.
Att det kanske inte blir det. Men jag vill ju jättegärna göra det. Och jag vet att Douglas var jättegullig efter förra veckans podd och skrev också att han jättegärna kan ha min rygg i Dragon Age Inquisition. Så det är ytterligare ett stort spel som jag väldigt gärna liksom vill ta mig an inom det närmsta. Plus att du och jag, Jimmy, har planerat att spela Red Dead Redemption 2 i sommar.
Mm. Sommaren hör till Red Dead 2. Det är ett löfte.
Och då kände jag också lite, hade velat spela det första, för det har jag inte gjort, för att jag gav min kopia till en kollega för att han skulle vara sjukskriven för han skulle steloperera ryggen. Och han gillade GTA-spelen, så tänkte jag liksom att här är liksom ett spel då kanske för honom då, i och med att han kanske gillar Rockstar. Men ja, vi får se. Som sagt, det finns ju många spel som är liksom av det stora omfånget som man är jättesugen på att ta sig an. Och begränsat med tid, och jag spelar fortfarande Balatro.
Mm, Amanda spelar något annat än Balatro sen hon började spela Balatro.
Det har jag visst det.
Knappt. Och så kom hon så här, jag ska värma upp med lite Balatro. Man bara,
ja, fast igår var det hårt liv för mig alltså, för jag var så himla trött. Jag var tvungen att stiga upp en halvtimme tidigare, och det är alltså 4:55 på morgonen, för att jag skulle hinna med tåget som gick 5:30. För att jag skulle kunna sluta lite tidigare och gå från stationen sedan och hämta bilen. Och det tar sin lilla tid att gå till det servicecentret, i och med att det ligger lite utanför stan. Och när jag kommer dit så säger han så här att jag kan ju inte lämna ut bilen till vem som helst. Så jag blev lite orolig där först. För jag hade nämligen fått hjälp med liksom att lämna bilen. Så att ja, det höll på att bli att jag bara fick gå hem igen. Utan bilen.
Så hon körde 3 drag i Balatro?
Ja, jag körde faktiskt lite mer. Men jag somnade faktiskt samtidigt som jag spelade. Och så låg jag med handkontrollen på bröstkorgen, tror jag. Och sen så vaknade jag några gånger och spelade 2 drag till. Sen somnade jag igen. Så jag var riktigt seg igår kväll alltså.
Jag började spela Vampire Survivor på...
Åh gud vad kul.
iPhone.
Ja, visst är det roligt.
Det är roligt. Det är svårt på iPhone.
Ja, det kan jag tänka mig.
Att dra tummen över för att röra sig. Jag känner liksom att jag är över hela skärmen till slut och så...
Men hade du spelat något av det tidigare?
Jag testade en runda när jag var hemma hos er en gång.
Just det.
Och det gick mycket bättre med en vanlig handkontroll. Alltså, för att då...
Du kan ju faktiskt koppla en DualShock 4 till din iPhone.
Ja, men det förtar syftet lite, va? med att bara liksom plocka upp telefonen i fickan när man
sitter och skjuter. Eller köpa en backbone.
Ja. Ja. Fundera på det i omgångar, men det hade blivit.
Alltså det är väldigt skönt att ha om man liksom känner att man är klar för dagen typ i soffan, men man liksom kanske vill spela några drag till eller bara pula lite till något spel.
Eller man tittar på film eller serier. Eller
du ska inte säga någonting Marvel Snap Jimmy. Men jag tycker liksom att det är väldigt skönt att kunna ta med sig spelet in i sängen, framförallt när man i stort sett känner att man börjar bli klar för dagen och man kanske vill bara spela lite till. Man kanske har liksom några minuter till i sig på något sätt. Men jag har faktiskt spelat ett liknande spel som inte alls är lika bra som Vampire Survivors, som heter Brotato. Det finns på Game Pass. Ja, men alltså det är liknande liksom
Amanda,
att man
så jävla
väljer sina
testosteronstinn, va? Hon bara, my potato bros.
Man väljer helt enkelt, precis som i Vampire Survivors, en karaktär som då i det här fallet är en potatis. Och alla olika potatisar har olika förmågor och kan liksom ha olika mängd vapen liksom, och då får man liksom utgå ifrån det. Men här spelar man lite tydligare rundor. Så när man spelar Vampire Survivor så flyter det liksom på lite mer. Och där har man ju liksom den här halvtimmen som man ska nå. Medan i Brotato så har man rundor, eller vågor rättare sagt, som man ska ta sig igenom. Och då är de liksom olika långa. Och det kommer liksom mer och mer fiender eller svårare fiender för varje våg, och mellan de här vågorna så får man också samla på sig nya förmågor eller material eller liknande attiraljer. Så det kan vara liksom att man kan skaffa saker som gör att man får lättare att ta ut fiender, eller att man får mer liksom att harvesta eller liknande. Så det var ett rätt trevligt spel i ett gäng timmar, men Vampire Survivors är så mycket roligare. Alltså det var till och med så att jag kollade på PlayStation Store om det hade kommit något datum för Vampire Survivors, för jag är liksom sugen på att spela det igen.
Ska jag komma i sommar
tydligen?
Samma. Men det är helt gratis på iPhone, så att det är bara att dra ner. Det funkar ju.
Och sen en sista grej egentligen från Nintendo direkten, där är det att Fantation släpps till konsol. Och det är ett spel som har varit fast
Apple Arcade-spel.
Precis, fast på Apple Arcade, och det är ju skaparen av Final Fantasy som är mannen bakom det då, Hironobu Sakaguchi. Och sen då är det han som har gjort massa musik till Final Fantasy. Vad heter han? Nobu Uematsu.
Uematsu.
Ja, yes. Som gjort musiken till. Och jag har ju spelat lite av den första delen i det spelet på iPad. Och tyckte att det var liksom rätt nice. Men min iPad var, den har några år på nacken, så att den kunde inte köra det spelet helt smärtfritt heller. Så att jag har ju bara väntat på att det ska komma en konsolrelease, så att det ska bli skitnice tycker jag. För det är ganska häftigt, för där har de ju, precis som när jag spelade Harold Halibut tidigare i år, så det är liksom gjort i typ stop motion, och de har liksom byggt alla liksom de här objekten och så att skanna in dem, så är det precis som i Fantation. Där är ju alla bakgrunder och sånt gjort som små diorama. Det är bara karaktärerna som är modellerade.
Typ. Miljöerna är ju otroliga. Däremot så är ju karaktärerna gräsliga.
Ja, jo, men de ser lite simplistiska ut och på grund av liksom vad det är utvecklat för, men miljöerna är verkligen grymma.
Inte bara simplistiska, de är ju rent av fula.
Ja. Men det ser jag fram emot ändå. Innan Amanda går hem på de här karaktärerna, den stackars lilla animatören som har suttit och gjort dem, och bara säger, Amanda, nu ska jag berätta hur fult det här är.
Har du aldrig sagt att ett spel är fult?
Jo, det har jag. Men jag har sagt så här, jävlar vad fult det är. Och sen har jag gått vidare. Du bara, men vet du verkligen hur fult det är? Nu ska ni få höra hur fult det här spelet är. Det är så fult så jag ville klösa ut mina ögon och typ äta upp dem och kräkas ut dem och sen stoppa in dem i ögonhålen och klösa ut dem igen.
Jag får hålla
på det. Ja, det är fan fult alltså. Man känner som man pratar med en karaktär och man bara... Men det är så nu när jag spelar Dragon Age Inquisition, för jag spelar expansionerna, för det har jag inte gjort tidigare. Och när jag startade det spelet så jag bara, jag kommer ihåg att det här var mycket snyggare. Så som Dragon Age Inquisition ser ut så tänker jag mig att Dragon Age Origins ser ut. Så jag vill inte veta hur Dragon Age Origins ser ut
ser
idag.
Ser inte ut som Inquisition. Det, liksom.
Nej, det vet jag. Absolut inte. Men så att man liksom, man vänjer sig väldigt fort vid hur spel ser ut. Liksom man typ, man bara, jag kommer ihåg att den här skogen skulle liksom vara ganska liksom tät bevuxen och så att man bara, det är knappt gräs ens på marken, det är ju bara polygoner. Så att det, ja, så det är så det. Men det var nog allt för Nintendo Direct. Det var, jag vet inte om det var lika spännande som jag hade hoppats på att det skulle vara. Eller okej, okay, jag hoppades på att Silksong skulle visas. Jag kan väl erkänna det, att det var typ det. Men
jag tror inte du behövde erkänna det. Alla visste det redan från början.
Ja, men det är verkligen så här. Silksong, det var liksom last hope. Och nu sitter jag där med ett counterpickat Silksong i vår lista. Eller vår fantasy-liga. Hoppas Adam får massa minus att Silksong kommer och rädda mig i det här. Att jag börjar också bli nervös. För att nu Oliver, dina spel som har prickat in nu. Det är ju liksom riktiga sådana här high-scorade jävlar. Som inte nog med att Destiny 2 ett tag var det högst liksom... högst rankade spelet i år. Nu kommer Shadow of the Erdtree som är det högst rankade i år. Liksom som bara
jag har
typ
95 fyra spel på min lista ute. Tre av dem är över 90. Jag känner mig ganska
nöjd. Det är sjukt. Och jag kan tänka mig att Dragon Age är en sån grej som också kan hamna över 90. Så man får bara hoppas att det är mycket som inte släpps för dig.
Ja,
men kan,
men
du
alltså,
kan du droppa fler spel?
Jag kan inte droppa fler spel som inte släpps i år. Jag kan bara droppa spel som jag inte tror kommer bli särskilt bra.
Mm.
Det var väl så reglerna var. En som vi inte tror släpps och en som vi inte tror blir bra nog.
Just det, så vi kan droppa två totalt.
Jag droppar ju Earthblade bara för att det kommer inte släppas i år.
Mm. Nej, precis. Jag har alltid tänkt så här, men jag kan betta på det här, sen kan jag bara droppa det sen. Så kolla igenom reglerna idag lite noggrann och jag bara, nej, det kan man inte göra riktigt. Det kan inte droppas hur som helst. Men jag har bara två spel att drafta. Så att man får vara lite försiktig nu då. Adam kanske liksom hade lite rätt i att han har väntat länge, men jag tror att han är körd ändå.
Men Jimmy, är du inte sugen på The New Dempamen?
Åh, herregud, det är så här konstigt japanskt spel. Alltså det är väldigt märkligt spel. Typ Animal Crossing liknande med jättefula Mii-likes. Ja. Men ja, det var nog allt vi hade egentligen från Nintendo Direct. Kan vi sätta punkt på det här årets inte E3. Men vi har ju också fått en fråga som faktiskt är relaterad till E3 av Jeremia. Som skriver så här. I samband med att vi för evigt säger farväl till spektaklet E3 som många av oss håller kärt, så är jag nyfiken på era favoritögonblick, händelser, utannonseringar, scenärvaro med mera som får hjärnkontoret att gå på högvarv. En personlig favorit var Konamis presskonferens 2010. Den var utöver det vanliga. Tack på förhand. Ja, så vad har vi för favoritdelar från E3? Ska vi börja med det, Oliver?
Jag har det uppdelat i två kategorier. Dels är det hype moments. Och sen är det bara roliga, pinsamma.
Mm.
Eller ja, roliga slash pinsamma delar.
Ja.
Så min absoluta favoritögonblick på E3 är ett hype moment, och det är när Nintendo Reggie står på scenen och bara, men vi har en grej till att visa, och så kommer den här episka musiken och så är det Zelda, och man ser liksom den här stora typ orkarmén komma över liksom krönet så här liksom, och solen håller på att gå ner, musiken bara sväller, och så ser man en häst komma först liksom från långt avstånd, och sen typ en inzoomar på hovarna. Man ser inte vem det är som rider, och sen så kommer sveper kameran in och Link är det som rider, och han bara drar svärdet, och det är amazing. Och alltså, det är inte bara trailern som är bra, det är också när man hör publikens reaktion. Alltså det är som en fotbollsarena när typ när Zlatan sätter en bicicleta från andra sidan planhalvan liksom. Alltså verkligen tusen bara svettiga nördar som skriker halsen av sig. Det, jag kan inte kolla på det klippet utan att få gåshud. Bara liksom...
Nej, det är riktigt mäktigt. Och inte nog med det, för det kom ju också från tiden så att, för att innan Wind Waker så visade de ju upp på Nintendo Space World som de hade någon så här konferens innan, där de hade en batalj mellan Ganondorf och Link.
Mm.
liksom som var typ som en tech-demo till GameCuben. Och sen fick vi Wind Waker, som inte såg ut som det. Precis. Och Wind Waker är fantastiskt. Jag tycker Wind Waker är jättebra. Jag hade aldrig liksom någonting emot den liksom grafiska stilen. Men folk verkligen hungrade efter liksom ett Zelda som såg mer mörkt ut, kan man säga.
Ja, men en liksom high def, eller inte high def som i definition, för att man var inte HD då, men liksom snyggare vidareutveckling av typ Majora's Mask och Ocarina of Time.
Mm.
Vilket var exakt vad det var. Och
ja.
Det känns, för att då hade det inte ens en titel, det var ju vad Twilight Princess blev till slut, men då, det visades 2004 och det spelet släpptes 2,5 år senare.
Ja.
Väntan på det spelet
också.
Kändes...
Det skulle släppas 2005.
Ja. Väntan på det spelet, från att det visades upp med den trailern till att det faktiskt släpptes, kändes som en jävla evighet.
Mm.
Och nu sitter vi så här, ja, Metro Prime utannonserades 2000... whatever, 7 år sedan. Och det är bara, det får komma när det kommer liksom. Alltså,
ja, då det var det 2,5 år. 11 år sedan GTA 5 släpptes.
Ja, precis. Jag tycker fortfarande liksom, det känns inte som det var så hela länge sedan GTA 5 släpptes liksom. Jag var på nattöppet.
Det är 6 år sedan de visade trailern på Elder Scrolls 6.
Det känns sjukt. Jag hade aldrig visat 6 år.
Nej,
på det.
Inte jag heller.
Jag tänkte, okay, jag men typ 3 år sedan kanske?
Ja.
Men ja, så att det är verkligen, ja, saker har ändrats. Men det är för att man har växt upp och tiden är relativ.
Ja.
Men det är en av dem. En annan var hur jävla mycket Xbox bara var bara pess när de visade upp Xbox One. Och det var liksom fokuset på, och där är liksom the multimedia machine, och det är bara tv, och så bara, här är spel, så är det Call of Duty, och bara, kolla det här coola fiskstimmet, och folk bara mobbade dem med memes om hur fiskarna undvek det redan i Super Mario 64, bara fish AI liksom.
Ja, och så en grej, det är så här GIF där typ man ser att de flyttar typ hunden på en mun, eller munnen på en hund, så här, typ att de drar ner liksom, så bara exactly one jaw was dropped.
Ja, precis. Alltså de blev verkligen super roastade. Och sen kom också alla information om att maskinen kommer vara always online. Och ifall du inte har internet för att hålla upp en uppkoppling, då kan du fan skita ner det och fortsätta spela på 360. Och alla spelen de hade liksom, utan att säga, för det var typ Rise, och det var liksom bara tråkig skit.
Och sen det värsta var ju det, för att då var ju begagnathandeln var ju typ det värsta som kunde hända spelindustrin vid det tillfället.
Ja.
Och då var det att du kunde ju inte låna ut dina spel mer än 2 gånger. För då liksom låste sig skivan. Så skivan var helt onödig sen efter ett tag. Och det är typ,
de fick,
och du
liksom
gå x antal dagar mellan, man kunde återaktivera. Det var liksom så här jättekomplicerat.
Världens sämsta idéer. Och det var liksom... så de fick förklara med ett långt liksom typ blogginlägg på sin officiella hemsida hela processen då med hur det funkar med att låna ut ett spel till någon.
Mm. Och jag blir så provocerad när folk säger nu så här, men Microsoft hade rätt med Xbox One. Inte. Och man bara, nej, det är inte alls samma sak. Det är bara ni har glömt bort hur jävla dåligt det var.
Nej, så att det är verkligen dag och natt med tanke på hur bra de är på sådana grejer nu. Och sen så var det liksom då oron liksom för att okej, vi har inte hört något om PlayStation 4 än liksom konkret. Och så var det, Kinect kom med i paketet och den var liksom påtvingad och den höjde priset liksom oundvikligen med typ 1000 lapp. Och så var det liksom snacket, okej, är det så här dåligt för att Microsoft och Sony har typ suttit bakom kulisserna och skakat hand med att det här är standarden nu, för hur skulle Microsoft våga liksom skjuta sig själva i foten så jävla hårt ifall konkurrenten inte gör de här dumma grejerna? Så det var liksom den här oron, liksom, kommer Sony också göra? Och Sony bara krossade dem. Bara, här är våra maskin. Inte nog med att den är starkare liksom hårdvarumässigt, jämförbar, men marginellt starkare än Xbox One. Den kostar 1000 spänn mindre.
Ja.
Och här är hur man lånar ut ett spel till en kompis. Och det är Shuhei Yoshida och Adam Boyce. De bara, här! Tack! Och de gjorde liksom en grej av det. Alltså Microsoft verkligen bara serverade sina punkkulor på ett T-fat, liksom, alltså silverfat.
Jag kommer ihåg när du och jag såg den delen på konferensen när Jack Tretton går ut och bara liksom typ så här, alltså det var verkligen så här hugg på hugg på hugg. Liksom.
Han måste ha känt sig som kung över världen på den, ja, scenen.
Verkligen, för att det var, alltså jag kommer ihåg, alltså jag bara, det här var det sjukaste jag har sett. Det var liksom så här, hur kommer man egentligen upp från det här? Och det har de ju inte gjort.
Hela Twitter var bara, I just witnessed a murder.
Liksom. Ja, men det var verkligen så. Och det var så här, och Microsoft har ju inte hämtat sig sedan dess.
Nej. Nej.
Det är liksom, de har köpt, de har spenderat miljarder på att köpa studios och de har liksom, det går liksom inte. Det är liksom, de sköt sig själva rejält i foten där.
Ja.
Det var liksom, det var de sämsta besluten de kunde ta. Efter 360 liksom, som gick starkt.
Alltså, det är fascinerande, verkligen. Det är så här liksom, alltså framtida scholars kommer studera detta som liksom
en av mänsklighetens största blunder. Ja, men det är verkligen så, det är marknadsföringsmardröm liksom. Gör inte så. Ja, men alltså det är så sjukt. Och liksom, ja, jag brukar titta på de grejerna ibland. Jag tycker det är så himla
fint. Jag saknar Jack Tretton. Jag har alltid gillat Jack Tretton.
Ja, jag med.
Kevin Butler var också en sån, alltså E3-ikon. Som visserligen var en skådis, men alltid hade liksom, jag tror att hans mest kända grejen här liksom, I serve gaming, long may he reign eller whatever, och liksom verkligen, alltså det låter så töntigt när jag säger orden, men han säljer det verkligen, han får med sig publiken. Många sådana ögonblick, och jag kommer ihåg även Sonys, om det var 2015 kanske det var, där de utannonserade Final Fantasy VII Remake. Ny trailer på Last Guardian som var i Development Hell. Och Shenmue 3. Som är liksom bara, alltså rent kulturellt en enorm trifecta att ha liksom på sin konferens. Nu blir ju Shenmue 3 inte jättebra i slutändan, men det
liksom, nej, men det var liksom,
det
folk hade väntat på det
som folk har snackat 2002. Om liksom, när kommer Shenmue 3? Det var ju typ det och Half-Life 3 som folk snackade om i många år. Så att ja, det är många coola ögonblick och liksom sen bara roliga ögonblick som när de utannonserade Mario Rabbids. Shigeru Miyamoto står på Ubisoft-scen och man ser liksom designern, publiken typ gråta över hela, vilken jävla stor grej det är för honom att ha Miyamoto, alltså legenden, stå på en scen och presentera ett samarbete och liksom höja hans roll i detta.
Alltså man kan mycket tänka sig liksom att han sitter och utvecklar spel idag för att han typ spelar Super Mario liksom.
Ja, men exakt, alltså, liksom jag säger, man ser typ att det är en dröm som insannas för en människa i realtid. Och Keanu Reeves på scenen, någon bara you're breathtaking, han bara you're breathtaking, bara sådana här mysiga liksom, E3, många sådana. Och sen de pinsamma grejerna, jag kommer aldrig glömma Mr. Caffeine.
Oh my fucking alltså, god.
Det absolut värsta jag någonsin. Och någon betalade honom för att göra den här presentationen. Liksom, han fick pengar för detta. Och jag kommer liksom den pinsamma Skyward Sword-presentationen när ingenting fungerade. Och han bara, här är våra revolutionerade motion control-teknik. Kolla nu när jag rör Wiimoten och Link svärd för efter och bara ingenting fungerar för det är massa störning i rummet. Och Miyamoto måste liksom stå där med svansen mellan benen och bara, jag lovar, det funkar egentligen. Konamis var 2010. Det är bara liksom en meme factory.
Hela den konferensen.
Ja. Så om jag bara får säga en så är det Twilight Princess-revealen. Men som sagt, det finns så många.
Ja. Har du någon, Amanda?
Alltså jag har ju kanske inte lagt på minnet någon som verkligen var så här jättestorslagen eller har blivit superexalterad eller sådär. Jag har för mig att God of War 2018 alltså visades upp på E3.
Ja.
Eller hur?
Också väldigt bra, starkt ögonblick i E3.
Det var väldigt intressant tyckte jag. I och med att jag i alla fall visste att serien liksom hade liksom en helt annan inramning och stil tidigare. Men jag måste nog personligen säga att en av de saker som jag har mest på minnet när det gäller såna här konferenser, det är ju när Mario plus Rabbids Kingdom Battle avtäcktes och utvecklarna liksom stod på scen och de var så himla exalterade över att de liksom hade blivit utvalda i stort sett att få jobba med Mario och att det liksom var historiskt, det här samarbetet liksom då med Ubisoft. Och jag satt och tänkte, det här kommer ju bli skit. Och sen så har jag ju faktiskt spelat det själv i efterhand 2 gånger och tycker att det är ett kanonspel, och jag tycker uppföljaren dessutom är ännu bättre. Och när vi pratade om för några år sedan, jag tror att det var i början av 2022, men inte jag missminner mig, vad vi faktiskt så mest fram emot eller vad vi hoppade skulle avtäckas på inte E3, då sa jag ett nytt Mario plus Rabbids-spel. Och det kom ju.
Mm.
Så det gladde mig väldigt mycket liksom. Men jag får nog faktiskt säga det, just bara för att jag tyckte det var så himla minnesvärt att jag såg det. Jag tänkte att det här kommer ju bli otroligt skräpigt. Men sen så visade det sig vara ett toppenspel.
Ja, för det läckte ju typ några veckor innan att det skulle komma ett spel med Mario Rabbids och alla bara, va?
Men jag är ju inte runt i svängarna på det sättet som...
Nej, nej, men jag minns att det var så här, alla bara, vad är det för någonting? Och sen så såg det awesome ut. Jag tror mycket av det som jag tycker är bäst har nämnts. Zelda är ju liksom en grej. Hela Konamis presskonferens 2010 också. Alltså det är liksom, jag kommer ihåg när folk typ skrev på forum och grejer, typ att kolla Konamis konferens, det är det sjukaste jag sett. Ja, man loggar in och tittar och bara så här, what the actual? Och inte bara det. I en annan verklighet så hade Kojima kunnat gå upp på samma scen och prata om något av sina spel. För att han hörde till Konami. Det är så sjukt. Han var inte där. Av förklarlig anledning. Men det var liksom så här typ. Jag minns det var typ så här. Det kom upp så här Lucha Libre wrestlers och slog på varandra. Och typ kidnappade någon från scen. Och så var de här Dance Masters som skulle visa där dansgrejen med Kinect. Och de bara, allt det här i real time. Och sen så ställer sig en av presentatörerna upp och går iväg och börjar prata något annat. Och man bara, men alltså det är inte real time. För nu dansar inte du längre. Och sen han med 99 Nights 2 bara 1 million troops, wow. Inte så bekväm med engelska liksom, så det var helt fantastiskt. Min absoluta favorit är ju liksom när Sony krossar Microsoft totalt, för att det var ju liksom, jag bodde fortfarande hemma vid det här tillfället och jag hade inget bredband, jag körde fortfarande mobilt bredband, så är det så att har man en konsol som är always on och jag måste liksom helt enkelt koppla mot internet, då kan inte jag spela på den.
Nej. Och du var liksom diehard liksom. Xbox 360 också.
Ja, precis. Så 360 var ju min huvudplattform. Men då var jag helt så här, jag bara okej, men om de inte ändrar sig så då får det vara PS4 och det får vara det liksom. Det var ju fantastiskt. Sen så är det ju faktiskt när Mirror's Edge Catalyst visades första gången. För det hade jag inte väntat mig. Och jag gillar ju Mirror's Edge. Jag tycker första Mirror's Edge är jättebra. Och jag tror liksom man inte väntat sig att det skulle komma en uppföljare till det. För det sålde inte så bra som det behövs. Så det var också häftigt, kommer jag ihåg.
Ja, det finns ju många sådana ögonblick när någonting visas som man verkligen, 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 verkligen velat ha.
Mm. Och en sjuk grej, det var när Peggle 2 visades. För då satt jag i party med Gustav och han bara, ah, men jag känner på mig att det är dags för Peggle, hade han sagt liksom några dagar innan. Och så visades det, det var också så här skumt. Nej, men det finns många bra E3-grejer. Jag vet att Daniel Dwyer från Noclip har ju någon kanal på YouTube där de har laddat upp massa gamla E3-klipp. Nu minns jag inte vad han heter, men där kan man ju gå in och titta liksom på alla, alltså det finns liksom hela konferensen. Microsoft visade fan Kinect på E3. När de hade hela den där Cirque du Soleil och Poncho-grejen var ju också sjukt.
Ja.
Wii Music. Det här var en timme av waste. Ja, det var också.
Alltså det så här giffen på han som sitter och spelar trummor och ser ut som en jävla... Alltså.
Ja, det var Nintendo under deras lägsta tid alltså på E3-konferensen, för att jävlar... Det var liksom så här... Det var ju samma när hon... och nu minns inte jag vad hon hette, men hon liksom var någon sån här kostymnisse som skrev upp på scenen. Hon hade inte alls liksom den karisma som man är van, typ av Reggie och sådana grejer. Och det var liksom Nintendogs de pratade om, och det var liksom försäljningssiffror. Det var liksom bara så här, det var riktigt uselt den konferensen.
Reggie.
2008 eller 2009.
När han ställde sig på den här Wii Fit-brädan och bara, my body is ready. Och startade liksom en hel, återigen, en meme.
Ja. Ja, precis. Men alltså, han var ju en meme-fabrik. Så, alltså, ja. Första gången han syntes på scen så var det så att my name is Reggie, I'm here to make some... Nej, I'm here about taking names and play some games eller någonting sånt där. Det, är liksom, det blir en jättestor grej, så han skriver om det i sin biografi också.
Jag saknar Reggie.
Ja, han är riktigt bra. Även om mycket av det han pratade om alltid lät som att han hade alltid en liten del av bullshit i det han sa. Så. Men
jag fick han... alltid... känslan av att han trodde på allt han sa.
Ah, ja, absolut.
Liksom, alltså, absolut. Typ som när Jeff Keighley hade sin sämsta. Var det där med Joel McHale var med, och det var bara det största cringet någonsin. Och han visade, och här är Wii U. Eller han utannonserade typ Cranky Kong eller något sånt där för nästa Donkey Kong. Och Jeff Keighley typ, alltså bara förmodligen mer deprimerad än vad han någonsin varit i hela sitt liv. Var det allt? Har han inget annat? Bara, vad mer kan du vilja ha? Säger Reggie liksom. Det är Cranky Kong. Och jag bara, alltså jag tror på att han är med på att det här är typ det coolaste någonsin liksom, i det ögonblicket. För att det är hans jobb liksom.
Mm. Han är jävligt skarp.
Ja.
Alltså att läsa hans biografi var jätteintressant, liksom läsa ur rent så här ledarskapsmässigt, liksom så här att hur ska man tänka, när ska man liksom försöka gasa, när kan man erkänna att man har fel, och sen typ hela hans relation med liksom Japan-delen av företaget, för att det är så annorlunda. Och typ när han var ny på posten och typ bara begärde att han skulle få träffa Satoru Iwata, och det är liksom... Det händer typ inte, de bara, nej, du kan inte bara säga att du vill träffa honom typ.
Nej.
Och hur de utvecklar sin vänskap och sånt, så den är faktiskt väldigt bra, den boken.
Ja.
Ja, nej, det finns många guldmoment.
Jag kommer sakna E3.
Jag med. Alltså, nu har vi egentligen saknat E3 redan i 4 år.
Ja, jag vet.
Med tanke på att det inte hänt sedan 2020.
Och, men det är liksom... Och även de sista åren det faktiskt hände var det inte samma sak, för att folk började liksom backa ur. Nintendo slutade ha sina egna konferenser och ibland så dök bara inte Sony upp liksom, och så
ja,
men
det är samma typ nu man bläddrar i, så att jag har ju sorterat alla mina gamla speltidningar och sånt och liksom köpt så här tidningsarkiverare åt dem och sådana grejer, så och så bara kollar man E3 nu och man bara, det här var liksom typ det bästa numret på hela året.
Mm.
När man fick E3-numret fick se alla nya spel. Och mitt absolut första E3-nummer, det var liksom Superplay 2002, och det var liksom så här, Star Fox Adventures, Metroid Prime, Wind Waker, F-Zero GX. Alltså det var liksom bara bangers som man kunde läsa om. Det var fantastiskt. Du skulle säga någonting om det?
Nej, jag skulle säga, jag fick mycket mileage ut av typ 3 screenshots på Halo 3 när de hade sitt E3-reportage om Halo 3.
Ja, men det är helt sjukt. Man bara,
kolla läsa bubbelskölden, den ser så snygg ut.
Ja, och idag kan man liksom få typ trailers hela tiden. Man bara, jag orkar inte ens
titta. Ja, men det är info overload.
Ja.
Men innan vi går vidare på den frågan som vi faktiskt också hade, så har jag ju en liten minirapport.
Just det, Wholesome Direct. Vad bra, för det hade jag glömt bort.
Det hade inte jag.
Vad är
men
detta?
Som sagt, det är ju en visning... där man liksom går igenom små lite mer undangömda spel kanske, som också är av lite trevligare slaget. Alltså det är väldigt lite våld och ganska så mycket fluff, om man säger så, helt enkelt.
Ja, de börjar med Wholesome Direct, kan det ha varit typ 2020 eller 2019 som
jag
har kört
det.
Varje år liksom, och det är ofta mindre spel med liksom mer fokus på att... Det är inte våldsfokus som du säger då, utan det är liksom så här, det är, vad ska man säga, trevliga spel.
Jo, men verkligen, och de visade upp otroligt många spel, vilket jag för mig att de brukar göra. Jag tror att förra året så var den första som jag såg i sin helhet, och att jag tog med lite spel från den visningen också in i podden även då. Men som sagt, de visade ju upp Dungeons of Hinterburg lite mer. Vilket naturligtvis var trevligt. Men det har jag liksom nämnt från tidigare visningar och så även från Xbox-visning i fjol där det visades upp för första gången. Men jag har tre stycken spel som jag bara tänkte nämna lite grann i förbifarten i alla fall som jag tyckte såg trevliga och fina ut och som jag förmodligen kommer vilja spela. Det första är Tiny Bookshop där man åker runt med en boklåda fastkrokad på bilen och säljer böcker helt enkelt. Så det är liksom en utfällbar liten bokhandel. Och sen så är det, nu kanske jag slaktar det här namnet, men Camaro. Och det är en grodfarmarsimulator om att återställa våtmarker och att föda upp olika grodarter. Och jag tyckte att stilen där var så otroligt gullig. Så jag bara kände liksom att jag blev liksom sugen just på grund av det. Alla de här små märkliga grodorna liksom och alla avarter där. Och det sista var Traveler's Rest som är ett medeltidsosande simulatorspel där man håller till på en taverna och brygger öl och försöker få in liksom så mycket stammisar som möjligt på det här stället. Rantar runt i staden. Och jag tyckte att det ändå såg ut liksom som en blandning av ett medeltidsspel och lite åt Stardew Valley-hållet, om inte jag missminner mig. Så var det liksom som fångade mitt intresse helt enkelt. Men det var allt om det egentligen. Jag bara tyckte det var lite kul att nämna det också i och med att det liksom är lite mindre visning.
Mm, jag såg ju också Holson direkt, men nu kommer jag inte ihåg vad det spelet jag tyckte såg mest spännande ut. Jag försökte hitta någon lista där man kunde se allting, men det är ingenting som jag känner igen nu. Men ja, det är ganska kul att titta på Holson direkt, för att det är liksom spel som man inte riktigt, alltså de är ofta lite annorlunda och har lite en annan liksom grej till sig.
Men det har ofta liksom en lite mindre budget också.
Ja.
Och dessutom är det liksom små indiespel som får chansen att stå lite mer i rampljuset. Och det tycker jag ju ändå är mysigt.
Mm, men verkligen. Kul. Men då ska vi ta en sista frågan vi har fått in för den här veckan som kommer från Bullyboy 91.
Ja, sista.
Sista.
Innan citattecken. Vi har ju faktiskt en till fråga, men den får vänta till nästa vecka för att jag är för lat för att slänga upp ett vettigt svar.
Vi ska lista våra topp 10 indiespel från Stefan, och det får vi ta nästa vecka.
Amanda och Jim har gjort sina, men jag har inte gjort min för att jag tycker det är typ omöjligt. Och jag sa att, men säg er bara, men de bara, nej du ska också göra, okej.
Okay. Jajamän, så är det här, alla ska med.
Jag tog fram kniven och hotade.
Mm. Ja, och det här är en fråga som kanske mer hör Halloween.
Tiden.
Halloween-tiden till, tack. Men vi kör den nu i alla fall. Bullyboy skriver så här. Vilka är era läskigaste spel som ni har spelat? Mitt är det första Outlast i PS4. Varvade med en kompis. Det var stundtals jävligt läskigt. Jag vet nog redan vad Oliver kommer att svara, så jag vänder frågan till dig, Amanda. Vilket är det läskigaste spelet du har spelat?
Alltså, jag tycker ju att PT är lite för tråkigt svar för egen del. För att jag är ju att rädd
Amanda
för allt.
Amanda är så morsk.
Nej, alltså, jag är ju superfeg. Verkligen. Och jag är feg när det gäller det mesta. Och jag har, tror jag, två svar på den frågan egentligen. Det kan vara fler. Av lite olika anledningar. Men om vi tar liksom när det gäller skräckspel. Så det första skräckspelet kanske som jag spelade själv var ju Dead Space. Och det tyckte jag var fruktansvärt för att jag är superfeg och jag smög liksom och försökte kika fram runt varje jäkla hörn bara för att jag höll på att bajsa snett. Men jag minns framförallt den här liksom sekvensen där man blir inlåst med en nekromorf och den har sådana här återgenererande lemmar. Och jag fattade inte att man skulle trycka på den här jäkla knappen. Så jag bara sprang runt i en cirkel. Och försökte skjuta det aset och ingenting hände. Och jag bara så här, jag har ingen aning om liksom. Måste jag vara snabbare liksom på att döda kräket? Eller vad är grejen? Och sen så förstod jag det. Ah, okej, det var den här knappen som jag skulle trycka på. Men om vi liksom säger renodlade skräckspel så absolut Dead Space. För jag tycker att PT är diskvalificerat för det är liksom så här Det är så vidrigt läskigt så att det liknar liksom inget annat. Och jag tänker att någon av er kommer säkert ta det ändå. Men sen så, när jag spelade The Vanishing of Ethan Carter, så trodde jag att det var liksom något form av mysterium, liksom, och lite åt promenadsimulatorhållet. Och där kom det helt plötsligt en skräcksekvens och jag höll ju på att tappa koncepten fullkomligt. Det var verkligen fruktansvärt. Och sen så har vi kategori nummer 3, det vill säga spel som inte är skräckspel som är otroligt läskiga ändå, och det fanns en Gone Home. Det är liksom en promenadsimulator där man går runt i ett ödehus och man tar reda på vad tusan det är som liksom har hänt. Och jag tyckte att det var så förbenat läskigt. Jag kommer ihåg att jag satt själv hemma på midsommarafton 2016 och fick för mig att spela det mitt i natten. Det var inte okej, alltså.
Ja, jag minns när det spelet hade precis släppt, så jag såg massa Twitter om att det här var typ det bästa som finns. Jag kommer ihåg Greg Miller tweeta liksom att spela Gone Home, ni måste göra det.
Jättebra spel verkligen.
Och jag var också själv hemma och bara startade spelet och bara så här: är det här ett skräckspel? liksom.
Alltså framförallt, utan att spoila, det sista man ska göra är att gå upp på vinden. Och då var det verkligen så här, jag fruktade det värsta.
Ja, okay, då hade jag redan kommit över att det var ett mörkt hus man gick runt.
Jo, men alltså, jag bara kände liksom att det kommer vara någon elak skit här uppe. Inte liksom som försöker döda en eller någonting, men med tanke liksom på hur mörk inramningen då spelet har, och det är liksom inget trevligt mysigt spel på något sätt, och berättelsen är liksom ganska så sorglig. Så då kände jag bara, nej, jag vill inte veta vad som finns på vinden. Kan man få gå hem istället?
Mm. Ja, men det är alltså innan man fattar vad spelet är för någonting. Så är det har en evig känsla. Och sen, alltså,
det är jävligt läskigt att gå runt i ett mörkt stort hus. Liksom.
Ja, och man inte riktigt... Bara, alltså, vad handlar detta om? Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Alltså, men det dröjer inte länge innan man inser liksom, att det här spelet hade inte budget för karaktärsmodeller. Så det är ju ingen som kommer hoppa på mig någonstans. men,
precis, för det var exakt därför det inte fanns några skräckmoment mer.
De har ju faktiskt den jäkla källarlampan som går sönder.
Ja,
det är
ja.
Typ det närmaste du kommit till ett jumpscare.
Nej, när det Oscar också.
Ja, men det är Oscar ju för
det räcker. Då kommer det en liten aprikos alltså i brallan.
Men Oliver?
Alltså, PT är ett tråkigt svar, men det är rätt svar.
Ja, alltså jag håller med dig, Oliver.
Det är inte ens ett fullt spel. Det är typ en promotional demo. Liksom. Det är knappt så att det är ett spel, men det är alltså genuint den mest skräckin, liksom, jagande upplevelsen jag haft med någon media. Det gör mig, alltså, min kropp reagerar fysiskt på det, vilket jag inte kan säga om någonting annat egentligen. Jag har haft liksom, alltså, det finns gott om spel vars jumpscares och så har fått mig, så att säga.
Mm.
Jag tror att första gången jag liksom, eller kanske till och med första och enda gången som jag har reagerat så starkt på en jumpscare-spel att jag liksom bara flugit upp i soffan och bara slängt mig på strömknappen på konsolen. Det är Eternal Darkness. Senua's Requiem på GameCube. Som är ett jättekult spel som leker med sanity-mätan. Liksom, där du har en mätare på ungefär som i Amnesia har. Som gjorde det mycket senare. Där ju lägre din sanity-mätare blir, desto sjukare saker kommer hända. Så att spelet lurar dig typ att din sparfil har raderats, eller att nu bytte tvn kanal, eller helt plötsligt kan bara ditt huvud sprängas helt utan varning. Liksom, du går långsamt genom en korridor och det är tyst och du bara väntar på att något ska hända. Huvudet bakar av och din karaktär skriker. Och man bara, what the Gud. Fuck?
Alltså blir det game over då?
Nej, alltså bara pang så huvudet tillbaka liksom, och du insåg att det var bara en hallucination eller något, liksom. Men så att man kan aldrig vara säker på vad spelet ska slänga på dig härnäst. Men för mig var det inte ens en sån grej, utan det var jag utforskade det här huset, för att spelet utspelar sig under vilt olika liksom tidseror i historien, olika karaktärer. Men den moderna historien man spelar, jag kommer inte ihåg vad huvudkaraktären heter, men det är en kvinna. Hon utforskar ett hus Och det är genom henne man får liksom uppleva de andra också. Men man går upp i badrummet. Och det är ingenting i badrummet. Och så går man fram till badkaret och så händer ingenting. Och sen så bara pang! Så bara zoomar det in på badkaret och det ligger ett lik där. Och det är liksom ett bara blod, liksom isfrysande skrik. Och det händer på en sekund. Och då stängde jag bara av. Alltså, det var... Konsolen var avstängd innan jag hann ta ett andetag så snabbt. Gjorde, liksom, min kropp gjorde det beslutet åt mig. Och sen, jag menar, alltså Dead Space är ett creepy spel, men enda gången det verkligen skrämde mig var den allra sista jumpscaren. För att jag trodde att, okej, nu är det över. Och så liksom sitter han i rymdskeppet och så tittar han på, och så sitter Nicole där och bara skriker i örat. Det fick
var det så i remaken också?
Ja. Inte lika effektivt dock, för att man är beredd på det. Och jag tror att det första läskiga spelet jag spelade var nog Resident Evil 2. Men alltså, jag har blivit liksom creeped out av andra spel tidigare. Jag tyckte liksom att The Redeads i Ocarina of Time var creepy.
De är fortfarande creepy.
Liksom bara
de är skitäckliga.
Skriker och så blir man helt fast och sen så går de långsamt fram mot dig och så börjar de jucka dig liksom. Och man bara, what the fuck off? men första liksom, alltså ordentligt läskiga spelet jag spelade var Resident Evil 2 och då var jag till 8 år gammal eller någonting. Jag och min kompis, vi fick absolut inte spela de här spelen. Han hade en bror som var mycket äldre som hade det här. Och vi hade bestämt att vi går och lägger oss och när alla andra sover så smyger vi upp ur sängarna och bara smyger ner till gillestugan där PlayStationen är. Och så börjar vi spela liksom. Och så vi kommer till den liksom delen. Det var läskigt som det var att vi jagade de här zombiesarna i Raccoon City, men så kommer vi till delen när man går igenom polisdist, liksom precinct stationen. Och det är så här fönster med massa brädor för. Och man går förbi och så pang kommer zombiearmarna igenom brädorna och tar tag i dig. Då hoppade jag bakom soffan liksom. Och så stängde vi av Mikulas.
Ja, kul. Resident Evil 1 var ju första skräckspelet jag spelade.
Mm.
Och då var vi 6 år gamla, jag och min kompis. Och det var, vi spelade tillsammans med hans pappa.
Ja.
Han liksom måste ju bara tänkt så här, bara, det är tv-spel, det är ingen fara. Och jag var så jävla rädd för den ormen alltså.
Ormen, ja.
Ja, för fan. Jag tror att man ska hitta det serumet liksom.
Ja. Det mest ikoniska jumpscaren kanske någonsin är ju när hundarna hoppar genom fönstret där. Liksom.
Mm.
Ja. Jag tror att min upplevelse förhöjdes också av att vi visste att vi får inte göra detta egentligen.
Du vet, ja, men så här.
Mitt i natten, så här 3 på morgonen och det är bara helt kolsvart. Och ja, så att det var en effektfull spelsession. Outlast är läskigt. Men
vi spelade i party.
Ja, jag streamade lite det av det också.
PS Plus.
Liksom, det ger dig en väldigt, väldigt utsatt känsla. Liksom. Det finns ingenting du kan göra för att försvara dig. Annat än att bara springa för livet.
Ja. Ja, min läskigaste upplevelse är nog första Amnesia.
Mm.
Och det var ju liksom, och så här, PT är också skitläskigt, men jag och Robin spelade typ PT tillsammans, för jag var hemma hos honom när det släpptes, så vi laddade ner det på varsin och så han satt och spelade typ 10 timmar i sträck för att lösa då sista pusslet. Och sen så spelade vi åt mig också, så det var inte lika läskigt på grund av det, även om det är skitläskigt. Men första Amnesia spelade också jag och Robin tillsammans. Jag laddade ner till min laptop och vi hade kopplat upp den till tvn, skulle vi sitta och spela. Och då var det så att man liksom, det var första gången jag spelade skräckspel i första person. Och man visste liksom inte riktigt hur liksom, vad är det för monster, hur hanteras det? Och man visste också att spelet skulle ju vara läskigt, det var det var känt för. Och vi liksom fick ju lov att sluta. Vi kunde liksom, alltså till slut blev det så att ingen ville fortsätta spela. För att det var så obehagligt. Mm. Och, liksom, och då hade det var inte mycket som hade hänt. Någon plaska i någon vattenpöl typ. Och man fick se någon skuggmonster någonstans längre bort. Liksom. Det är typ det vi hade sett. Och vi vågade liksom inte ta oss framåt. Det var liksom det som satte stopp. Så att jag har aldrig klarat det heller. Det är liksom, det är, jag har aldrig, jag har inte spelat första Amnesia sedan dess heller. Det har liksom inte blivit av. Och det liksom känns så jobbigt bara att det är liksom också tillräckligt diffust för att man ska bara säga att det är jobbigt att misslyckas.
Typ. Det är den sortens design som tänder av mig lite. Det är därför jag har inte spelat mycket Amnesia heller.
Hur var det? Vi försökte ju med Amnesia The Bunker förra året. För att det hade fått ganska bra betyg. Och jag var så här, ni hade dött typ tredje gången på samma ställe för att liksom, jag visste inte hur jag skulle lösa det. Och det där jävla lyserna man skulle tända och så släcks det emellanåt. Jag var så här, jag pallade inte.
Det är för
stressande. Och för liksom mycket att göra om man misslyckas för att jag ska orka.
Jag tror jag slutade spela efter att jag spelat typ en 40 minuter och... jag gick förbi typ en ventil eller något och han bara tog mig genom ventilen. Och jag bara, det fanns ingenting jag kunde gjort för att undvika det. Liksom. Och jag har inte lust med så här trial and error-skräck.
Ett annat spel genom Alien Isolation.
Ja.
Första gången man blir jagad av Alien var fan obehagligt. Och det var på den tiden också när Kinecten spelade ju in vad man gjorde. Det var så här, första gången du blir tagen av Alien så liksom spelade den in liksom skärmen. Mm. Och man ser hur rädd jag blir när man hör alienskriket. För det verkar så här, jag går in i korridoren och det är helt svart. Och så hör man bara så här, typ. Och jag så här, och jag bara, jag tittar till vänster, jag tittar till höger och sen bara lägger jag benen på ryggen och sen är jag död.
Ja.
Det är alltså,
bra spel. Även de androiderna är fan asäckliga.
Ja, gud ja.
För att de ser så, men humanoida, men de är så liksom helt uttryckslösa i ansiktet och bara lysande ögon bara, tack. Something amiss.
Ja.
Och så börjar han gå mot dig och klubba ner dig. Och, bara,
Ja, och det är inte alla som klubbar ner dig heller. Det beror inte på vart man är på skeppet.
Ja.
Så att det är liksom alltid... Så ibland så måste man gå förbi dem också. Och man bara säger, kommer du göra någonting? Så att, det är skräck. Men jag älskar skräckspel.
Jag med. Jag har haft det, hela mitt liv har haft en så här morbid liksom, förkärlek till att bara bli vettskrämd.
Mm. Jag började titta på skräckfilmer så tidigt också för att min syrra är 5 år äldre än mig. Och vi umgicks väldigt mycket ändå, trots det. Och när hon tittar på skräckfilm så vill jag också titta på skräckfilm. Så jag började med att jag liksom smög in i hennes garderob och satt i hennes klädhög typ. Och så sitter jag ut genom att springa. Och sen fick jag liksom titta med. Så jag var ju typ 7 år gammal när jag började titta på skräckfilmer. Liksom.
Mm.
För då var hon 12 liksom.
Min fru var 5 när hon fick se The Shining, förstår du?
Oh my fucking god.
Ja, alltså med det läskigaste jag såg var Hajen. Men den satte sina spår, kan jag säga. Än idag kan jag inte simma liksom, på djupt vatten utan att höra det temat i huvudet. Det spelar ingen roll ifall jag är i sjö. Bassäng kan jag simma.
Bassäng.
Men... ja, nej. Alltså, jag tror att för mig handlar det nog mycket om att skräck var så tabu i mitt hushåll för att jag växte upp i en så här kristen familj. Och allt sånt var liksom bara ajabaja helt och hållet. Och så blev det liksom en naturlig dragning till det.
Mm.
Jag ser mycket skräck.
Mm. Ja, men tack för den frågan, Bullyboy. Så jag säger Bullyboy väldigt roligt. Bullyboy.
Om du gillar skräckfilm och är sugen på en riktigt chockerande så den nya When Evil Lurks. En film som gjordes i Argentina som är riktigt bra. Och den fick mig, alltså den är inte nödvändigtvis det läskigaste jag sett men den är verkligen chockerande. Det är särskilt en scen och du kommer veta vad jag menar när du ser det. Alltså jag kunde inte göra annat. Jag bara flämtade till och bara höll för munnen i typ 2 minuter. Jag kunde inte göra något annat.
Jag trodde nästan att du skulle typ föreslå typ The Human Centipede eller något sånt.
Nej, men det är bara äckligt.
Ja, jag vet.
Nej, jag gillar lite, sånt också, men...
Men det är lite din så här... Du bara, nu ska jag ge dig ett bra tips. Human Centipede, den har du aldrig hört om.
Jag har sett den första, jag har inte sett resten.
Mm, jag har inte sett någon av dem.
Nej. Nej, det är inte lika.
Movie night.
Den är lite överhypad liksom. Den är inte så.
Ja, men det var ju bara en liksom
en gimmick.
Man förstår ju varför den blev så uppmärksammad. Okej, men då har det blivit dags för quiz för den här veckan har jag faktiskt gjort frågor. Och vi kör igång på en gång för nu har vi hållit på ganska länge. Okej, här kommer fråga nummer 1. Doom the Dark Ages är det åttonde spelet i serien om vi räknar bort alla expansioner, spin-offs och nyutgåvor. Och vi vet ju att det första Doom finns till en rad olika plattformar. Men vilken av dessa finns Doom inte på? Är det A, Game Boy Advance, B, Super Nintendo eller C, Nintendo 3DS?
Jag vet ännu.
Jag känner att jag tappade det lite grann när Oliver började plinka, för jag försökte tänka lite på logiken i det hela, men sen så tappade det. När släpptes det, sa du det?
Nej, vilka av dessa finns Doom inte på? Alltså vilken plattform har inte Doom släppts på? Är det GBA, SNES eller 3DS?
Jag har fasen ingen aning. Jag säger 3DS.
3DS är rätt svar.
Och det är rätt svar. Jag tänkte att jag kunde lura lite med Game Boy Advance där.
Nej, det finns på Game Boy Advance.
Ja, det finns det. Jag tänkte också lägga in, för det finns på en det finns på MSN. Någon webbapplikation för MSN. Så jag tänkte slänga in det också.
Man kan spela på miniräknare.
Jo, men det vet jag. Men det är inte officiellt.
Nej, precis.
Här kommer en fråga nummer två. Det här var faktiskt ganska kul. Med tanke på att vi har pratat om det här avsnittet. Apropå E3 så var Kevin Butler en framstående karaktär i Sonys reklamer under PlayStation 3-eran. Där samarbetet slutade på grund av, ja, vad? Var det A, skådespelaren Jerry Lambert som spelade Kevin Butler snackade skit om Sony under nätverkshacket från 2010. B, Sony stämde Jerry Lambert efter att han var med i en Bridgestone-reklam som hade en Wii i sig. Eller C, Sony var i full gång med att planera inför PS4 och samarbetet avslutades på grund av en annan marknadsföringsinriktning.
Säg den sista igen.
Sony var i full gång med att planera inför PS4 och samarbetet avslutades på grund av en annan marknadsföringsinriktning.
Jag har en ganska stark känsla på denna.
Är det din bollkänsla som är i farten igen?
Ja. Ja, men jag har för mig att jag läste om detta.
Alltså jag har faktiskt ingen aning på det här också naturligtvis. Men jag gissar på det andra alternativet, ja, bara för att det låter som någonting så dumt så att det skulle kunna vara sant.
Jag har också för mig att det är med Wii, att han dök upp.
Ja. Yes, och det är rätt svar.
Ja.
Det var så sjukt, för jag liksom kollade på det här så bara, ah, men... Så han fick inte vara med i en tv-spelsreklam på 2 år efter det. För att han var liksom med i en reklam som hade ett Wii. Så jag tänkte jag först här, dök han upp i Wii-reklamen som Kevin Butler? Nej, det gjorde han inte. Nej. De nämnde inte Kevin Butler.
I bakgrunden.
De spelade på en Wii typ. Och så var det Bridgestone. Så det var jättekonstigt verkligen. Men de tyckte typ... De pratade som att det var copyright infringement på grund av Kevin Butler-karaktären.
Mm.
Och då har vi sista frågan. Fråga nummer 3. Många har velat ha ett eget spel med Zelda huvudrollen flera år. Och nu kommer vi äntligen få det med det som vi såg på Nintendo Direkt idag. Men i vilket spel var det första gången man kunde spela som henne? Överhuvudtaget, var det A, Zelda The Wand of Gamelon, B, The Legend of Zelda Oracle of Ages/Seasons eller C, The Legend of Zelda Spirit Tracks?
Jag vet den här också. Det är bra frågor den här gången med Jimmy. Jag kommer få en 3.
Fan också, vilken jävla skit. Jag borde ha skrivit en annan fråga.
Oj, alltså... Det roliga är att jag kommer säga, jag vet inte det här heller.
Ja, så får du rätt ändå.
Alltså, jag gissar på alternativ nummer 2.
Okay,
Oracle of Ages of Seasons.
Det är Once of Gamelon. Mm.
Och Oliver rätt.
Yeah.
Typiskt.
Jag visste inte att du visste... Jag visste inte att det gick att spela som Zelda i One of Gamelon.
Alltså?
Nej, jag hade ingen aning.
Jag menar... Jag... Man har ju varit nyfiken på dem, så att jag har ju kollat upp dem lite grann.
Okay.
Jag gjorde två stycken, Wand of Gamelon och...
Zelda's Adventure.
Ja, så kanske det heter jag.
Mm. Och du kunde spela som henne i båda.
Yes. Och de är hysteriskt dåliga.
Det enda jag känner igen från de CD-spelen då, det är ju liksom från YouTube poop-videos.
Nej, just det är den. Excuse me, det är ju från tv-serien.
Ja.
Excuse me, princess.
Ja. Okej, okay, men då på inställningen har Amanda på 16, Oliver på 22 och Jimmy på 22.
Ja, fy fan vad äckligt. Ja, vi, inte nog med att du kommer vinna quizet i år igen, du kommer också ta Fantasy-ligan med dina äckliga spel då.
Nej, det kommer jag säga. Jag har för många mina The Hollower tänkte jag skulle utannonseras för att Jack Club hade ju någon presentation.
Ja.
Och de hade bara typ, här är extra material till Shovel Knight-grejerna. Så att jag kommer inte få några poäng för Metro Prime, jag kommer inte få några poäng för mina The Hollower, så att även om jag har pangpoäng på mina nuvarande spel så kommer du vinna på ren kvantitet.
Vad har vi med? Vad har vi Amanda mer du inte kan få poäng på? Amanda ligger bra till, men hon har haft många som har släppt också. Du är ju lurig för att du har bara 4 spel som har fått poäng hittills.
Jag tror att det bara är för att jag släppte ju Death Stranding. Bara för att jag kände, och det är kul, jag släppte det en vecka innan de bekräftade att det kommer nästa år.
Ja.
Så att jag tror bara det är Metro Prime 4. Och i och för sig Snake Eater. Kan hända att det inte kommer i år. Även om vad heter de? GameStop. Läckte något datum i november. Men vad fan vet de? Så att. Och sen vet man att det är Stalker 2. Jag menar alltså. Utvecklat i en krigszon. Så att det kan ju försenas.
Jo, men du har i alla fall datum.
Ja. Vad som helst kan
försvinna. Men det är så här, du har Shadow of the Erdtree som ligger på härliga 94 poäng som du får 28 från. Och sen så har du Destiny 2 The Fine Shape för 92 som får 24.
Ja, det låg på.
Det är så konstigt. 94, Final Fantasy Rebirth ligger på 93 för mig, men jag får bara 25 poäng för det. Det borde ju vara 26.
Nej, jag tycker nog räknar rätt där.
Nej, det ska vara dubbla poängen för varje poäng över 90. Ja. Men tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs igen nästa vecka, förhoppningsvis på en onsdag den gång. Ni hittar oss på sociala medier, på spelsnack.com, på loading.se. Maila till oss på kontakt@spelsnack.com, skriv i våra sociala medier. Eller skriv på Spotify som Bully Boy gjorde. Där kan ni skriva direkt i kommentarerna. Och Jeremia skrev till oss på Facebook.
Be oss att rangordna fler spelserier. Vi slängde ihop våra Assassin's Creed.
Så nästa vecka ska vi rangordna våra 10 favorit indie-spel.
Ja, men det är lite väl svårt. Alltså, jag tänker, ifall du ber mig att rangordna typ Metal Gear Solid-spelen, det blir lättare. För då har jag typ, 5 spel. Ja. Men inte typ
bara, kan inte jag vara med.
En hel sorts spel. Topp 10, Stefan. Jag frågade
han tyckte inte om mig. Han tyckte inte om mig. Vad frågade du Stefan?
Jag skulle säga till Stefan nu när han lyssnar på detta. Jag frågade Jimmy ifall jag kunde välja liksom Shovel Knight som 4 spel med tanke på att det finns 4 kampanjer. Men han sa att jag inte får
men du
det.
Men du kan välja Shovel Knight Dig och Shovel Knight Pocket om du vill.
Jag har inte spelat de två så. Jag vet inte.
Nej. Så hade du gjort det så hade det varit lättare.
Ja. Och sen är det som sagt, vi pratar om vad är ett indiespel?
Ja, men det är som det är. Men nästa vecka kommer vi alltså ranka våra 10 bästa indiespel. Sitter ni på en lista med 10 favoritindiespel så skicka in den. Då har vi något mer att prata om. Men vi hörs igen nästa vecka helt enkelt. Hej då!
Puss jämska!
Hallå!